Med Guds hjälp så vill jag göra ett mirakel här ikväll. Jag vill göra någonting som är totalt mänskligt sett omöjligt. Men som kan ske genom att Gud på ett övernaturligt sätt låter det hända. Och det jag vill be Herren om att han skulle göra som ett mirakel är att ge dig uppenbarelse om en andlig verklighet som ord inte kan beskriva. Genom att jag ska försöka använda beskrivande ord som har kommit till mig på en väldigt, väldigt, väldigt lång resa. Och de orden ska jag försöka ge dig. Och om Gud gör sitt verk så kommer du att få en uppenbarelse genom dem. De här orden kom till mig för bara några timmar sedan, mitt i en period där jag har jobbat alldeles för mycket på ett sätt som inte alls är hälsosamt. Igår var jag på min arbetsplats. För de som inte vet om det så jobbar jag inte här i kyrkan för mitt dagliga bröd. Jag har min anställning på ett annat ställe. Och vi befinner oss just nu i att vi ska stänga vårt verksamhetsår. Och det fattas ett antal miljoner i kassan för att kunna stänga verksamhetsåret. Så jag jobbade 16 timmar igår. Jag skulle ha behövt jobba 16 timmar idag med. Men jag slutade det och gick hem. Och kom hem alldeles tom, urvriden och totalt slutkörd. Och frågade Gud, Herre, vad ska jag ge? Jag har ingenting att ge till människor. Vad ska jag ge nu på den här skärtorsdagskvällen? Och då gör Gud en sån här sak som bara Gud kan göra. Han liksom kommer och så ger han en litet korn så av sin mirakelkraft. Och så tog han med mig till Johannes evangeliet. Och så fick jag en sån här uppenbarelse som liksom höll på att golva mig alldeles raklång på golvet. Och det där är alltid jobbigt för det är så omöjligt att förmedla det. Det är liksom bibellärarens stora tyngd att bära. När man har djup uppenbarelse så ska man försöka förmedla och ge den vidare. Det går inte, det låter sig inte göras med bara mänskliga ord utan det måste till himmelska ord för att det ska fungera. Så det är min bön för den här kvällen att Guds ande skulle hjälpa dig att höra någonting annat bortom och under och djupare än de ord som talas ut. För det är så här att Johannes, han skriver det här för snart 2000 år sedan. Snart 2000 år, lite tid kvar, slutet på liksom det första århundradet, någonstans runt år 80-90, någonstans där. I slutet på sitt liv, så att Johannes skriver dessutom, han skriver om saker som hände som för honom är länge sedan. Han berättar den här berättelsen och det har gått ett tag sedan han upplevde det han beskriver. När Johannes skriver sitt evangelium så befinner han sig sannolikt i Efesos, i nuvarande Turkiet. Han hamnade där så småningom som föreståndare i den församlingen. Och han berättar om sina barndomsminnen, för Johannes var liksom en pojk när det här hände. Han var ganska ung. Han skriver dessutom på ett språk som inte är hans modersmål. Johannes skriver sitt evangelium på grekiska. Vi vet inte om han hade medhjälpare, förmodligen hade han det. För han skriver på ett ganska bildat språk. Hans modersmål var arameiska. Det man talade i Israel på den tiden när Jesus levde och vandrade omkring. Så det finns en språkbarriär också, det finns en tidsbarriär. Och sen så beskriver Johannes vad Jesus säger om det som inte går att beskriva med mänskliga ord. en ganska lång kedja. Från att Jesus är den verklighet han talar om, till att Jesus klär det i ord som lärjungarna knappt förstår vad han menar. Och så har det gått en stund och han skriver på ett annat språk, och så skriver han det här till dig och mig. Och så ska den heliga ande liksom översätta det in i våra sinnen, så att vi får en bild av vad är det egentligen han pratar om. Johannes 17, 20-23, det är bara tre verser. Men det är så mycket djup i det här. Det är mitt i det som brukar kallas för Jesu överste prästerliga förbön. När Jesus ber för dem som är hans. Och vi kommer in mitt i den bönen, och då står det så här i 20 versen. Jag ber inte bara för dem, alltså lärjungarna som var samlade, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett. Att de ska vara i oss. Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Märker ni språkbruket här? Han liksom snubblar på orden. Det är knappt så att det går att översätta den här grekiskan till svenska. För att det är så komplicerade meningsbyggnader. Det finns så många bottnar i det här språket. Han liksom staplar orden på varann. Det märks att han anstränger språket en liten bit bortom vad som är möjligt att uttrycka med mänskliga ord. Han försöker verkligen sätta ord på någonting som är obeskrivligt. För det är en andlig verklighet bakom de här orden som han försöker att gestalta för oss. Det finns en djup sanning här. Den sanningen handlar om enhet, det är ett av begreppen. Den handlar också om härlighet. Och den handlar om ett varande, att vara på något sätt. Och de tre facetterna eller sidorna av det här ska vi titta lite grann på tillsammans. Just utifrån att det här är det sista Jesus säger till lärjungarna. Strax innan, i slutet av, bara två verser senare, så står det att när Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. I början av kapitel 18. Och där börjar liksom påskpassionsdramat. Så det är det sista Jesus säger innan hela passionsdramat drar igång. Och han ber. Det här är mitt i en bön. Jesus talar med sin fader för lärjungarna. Han gör det högt så att de ska höra vad det är han ber. Det gör han med mening, för att han vill att de ska förstå vad är det som han ber om och vad är det han ber för. Föremålet för den här bönen är både lärjungarna som är med honom, men också för alla genom alla tider som kommer till tro genom de ord som är nedskrivna. Det är vad som står i vers 20, om vi tar upp den igen. Jag ber inte bara för lärjungarna som är här med mig, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jesus visste att ordet om honom skulle gå ut över hela världen. Han var fullt medveten om vad det skulle leda till. Att människor skulle komma till tro på honom som Messias, Guds son, den utvalde som skulle komma. Och att någonting skulle ske med de människorna. Och det är de människorna Jesus ber för. Specifikt för dig och mig. Som har satt vår tro till Jesus som frälsare. Och den bön han ber är väldigt specifik. Han ber att de ska bli ett. I min översättning så står det, jag ber att de alla ska bli ett. Och det där ordet han använder där när han talar om att bli ett, det är inte bara liksom ett räkneord. Det är inte att de ska bara bli något sådär i största allmänhet. Utan det handlar om att Jesus använder samma ord som en rätt trogen jude läste varje dag i trosbekännelsen Shema. Hör Israel, Herren din Gud, Herren är ett, eller en, echad på hebreiska. Så Jesus ber att på samma sätt som Gud är en, så ska de som tror på Jesus vara en. Han använder Guds språk för att beskriva vad det är han ber om. Han ber, Herre, Fader, så som vi är ett, vi är en odelbar enhet, det går inte att dela isär. Så ber jag att du skulle låta det ske med de som kommer till tro. Att de blir echad, en odelbar enhet. Det finns liksom ingenting. Man kan inte ha en halv echad. Det går, det är liksom, det är inte ett koncept. Det är odelbart. Det är den minsta, det är liksom den grundläggande beståndsdelen. Ett, en enhet av någonting. Det här är helt unikt för Gud, att vara en enhet bestående av flertal. Vi är ju många som har kommit till tro på Jesus. Vi är många här. Vi är ännu fler, som man tänker, alla som firar Getsemane stund ikväll, kanske utöver Sverige eller utöver världen. Men om man tar med alla genom alla tider som har satt sin tro på Jesus, det är ju jättemånga, ett oräkneligt antal. Och ändå ber Jesus att de ska vara ett. En odelbar enhet. Det här är det Jesus ber om här. Det är ett eko, en återklang av vad som hände i första Mosebok. När Gud skapade mänskligheten. Då använde Gud sånt här gudsspråk även där i första Mosebok. Och säger, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Har du tänkt på det? Första Mosebok, när han beskriver skapelset, när han ska skapa människorna. Låt oss, Fadern, Sonen och den helige Ande, treenigheten, låt oss göra människor till vår avbild. Att vara oss lika. Och låt dem råda över skapelsen. Det här är en återgång till det som vi var skapade till, att vara en enhet bestående av mångfald. Att vara ett fast många. Paulus skriver också om det här i Efesierbrevet. Att vi ska tillsammans med alla de heliga lära känna höjden och bredden och längden och djupet. Och lära känna Guds kärlek i all dess fullhet. Ensam kan du ha en relation med din Herre och skapare. Och den är viktig. Men du kan aldrig vara kyrka ensam. Det finns inget sånt. Det finns ett fåtal bibelböcker som är skrivna till enskilda personer. Timoteusbrevet, Titusbrevet till exempel. Brevet till Filemon. Men även de är skrivna till någon för att relatera till hur man relaterar till församlingen. När Paulus skriver till Timoteus så skriver han liksom, vad ska du göra med Guds församling? Det handlar ju inte om Timoteus, det handlar inte om Paulus. Utan det är alltid riktad till hela det här som är ett. Alltid riktat till det där tillsammans. Så bara fullt ut, bara tillsammans kan du fullt ut leva ett liv som Jesu lärjunge. Det går inte att göra alldeles ensam. Man behöver det där att vara ett. För det är det Jesus ber om att det ska ske. Att det ska skapas en enhet av ett flertal. Och den här enheten, det är en enhet som berikar. Det handlar inte om utplåning eller att kompromissa. När vi tänker att vi ska ha, ja, men vi måste ha enhet, då tänker vi liksom någonting som är motsatsen till söndring. Men det är inte det Jesus pratar om. Han ber liksom inte, snälla pappa, kan du låta dem hålla sams? Det har ingenting med saker att göra. Det är inte det. Det är inte på det planet överhuvudtaget. Utan han ber, fader, skapa av alla de här myriader av människorna någonting som är en enhet där folk hör ihop på ett övernaturligt sätt. Och det handlar inte om hur man organiserar sig eller vad man tycker eller vad man gör eller vad man liksom, utan om att vara en enhet, utgöra en enhet tillsammans. Det är så mycket djupare än att bara hålla sams eller tycka lika eller att liksom vara överens om saker och ting. Det andra som ligger i den här uppenbarelsen, det handlar om att Jesus talar om förhärligande eller om härlighet. Han säger i vers 22, den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Så grunden för allt det här, det är att Gud har gett en härlighet till kyrkan. Den världsvida kyrkan har fått en härlighet. Och det är också sådana här ord som vi liksom, det är lite kanans tungomål, vi slänger oss med det. Liksom. En härlighet, och så vet vi inte riktigt vad vi menar med det. Eller så kan man använda det liksom som vi gör i vardaglig svenska. Ja, men det var väl härligt. Lite smågött så. Det var en härlig dag idag. Det säger min son Leo när han får göra någonting roligt. Vilken härlig dag, säger han. Och jag tror att Leo faktiskt har mer uppenbarelse av vad härlighet är än vad gemene man i Sverige har faktiskt. För att han säger det där när han har varit ute för någonting som ger en återspegling av Gud. Det finns någonting där. Därför att härlighet i Bibels bemärkelse, det är någonting som är helt unikt för Gud. Det finns ingenting annat än det som är av Gud som besitter härlighet. Utan det kommer från Gud, han är dess ursprung och allting i skapelsen som har någon grad av härlighet har det som ett återsken av att Gud är dess skapare. Och det här begreppet härlighet, det är väldigt komplext. Det är liksom, det innefattar så mycket. Det är inte liksom bara att det är lite gött så. Utan härlighet innefattar men inte begränsat till skönhet. En strålglans, en väldighet. Makt och ära. En tyngd. Någonting värdnadsfullt. Den unika kvalitet hos Gud som gör att Gud är värd tillbedjan. Om vi ställer oss frågan, varför är Gud värd vår tillbedjan? Så är svaret på den ultimat, därför att han är härlighet. Och det är värt tillbedjan. Jag vet inte om du har läst C.S. Lewis bok The Problem of Pain. Lidandets problem på svenska. Där i början av den boken så har C.S. Lewis ett resonemang. Det var en av de första teologiska böckerna han skrev faktiskt i sin början av sin karriär. Han har ett teologiskt resonemang. Han pratar på engelska om skillnaden mellan the ominous and the fearful. Alltså det engelska begreppet ominous betyder någonting som har en vördnadsfull fruktan som inte är baserad i en fysisk företeelse. Han illustrerar det här med en tankebild. Han säger att tänk dig att du fick veta att det finns ett spöke i rummet bredvid. Och att du visste fullt ut att det här du hade fått veta faktiskt är sant. Det finns faktiskt ett spöke där på riktigt. Då skulle du fyllas av någonting som inte är vanlig rädsla. Därför att rädsla hänger ihop med någonting som kan göra oss fysiskt illa. Rädsla är en fysisk reaktion. Du kan vara rädd för, du kan ha fobi för någonting. Alltså för spindlar eller ormar eller ett instängt rum eller mörker eller någonting. Och då är du rädd för den fysiska reaktionen vad som ska hända dig. Men när någonting är ominous, när någonting är skrämmande, då är vi rädda inte för vad det är som är kan göra, utan för vad det utgör. Det är en stor skillnad. Det utgör någonting som är i sitt väsen och sin natur skrämmande. Ett spöke kan inte göra det någonting, det bara finns ju där liksom. Men om du verkligen skulle få se på ett, om det nu fanns, så skulle det vara en skrämmande upplevelse. Och C.S. Lewis han gör ett resonemang kring det här, att eftersom den där känslan finns hos människor, och bara unikt hos människor, det finns ingen annan varelse i skapelsen som kan ha fear of the ominous. Det är bara vi som kan det. Så är det ett solklart bevis på att det finns någonting att vara vördnadsfull inför. Faktiskt. Han tar det här som en intäkt för att men, eftersom vördnad finns hos oss, så finns det en källa till vördnad. Den källan den knyter han ihop med Gud. Och det är precis vad härlighet handlar om också. Eftersom vi kan ha den upplevelsen av härligheten så som vördnadsfull och som skapar tillbedjan i oss, så finns det någonting unikt hos Gud. Och det säger Jesus, det har han skänkt sin kyrka. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Han har skänkt det till sin församling. Det är de som tror. De ska vara bärare av Guds härlighet på samma sätt. Det ska finnas någonting där som gör att vi dras med in i tillbedjan av honom som har skänkt det. Det ska finnas en känsla där av att vänta nu, här i det här som där människor har blivit ett, där finns det något som inte finns någon annanstans. Den här förhärligade gemenskapen som utgör Kristi kropp, den är unik. Och när människor ser det så kommer de oundvikligen att falla ner i tillbedjan inför Gud. Om det verkligen blir en verklighet. Om människor kommer i kontakt med det så blir de golvade och liksom, vad är det här? Det här är ju en erfarenhet som är övermänsklig. Vad är det ni har fått? Vad är det för någonting? Jag måste ha det. Det är precis det han säger. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det för oss in till den sista punkten som är ett nytt varande. Jesus ber att vi ska vara i dem. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Då ska världen tro på att du har sänt mig, säger han i vers 21. Fadern är i Jesus och Jesus är i Fadern. Det här är på något sätt ett poetiskt språk för en andlig verklighet som inte riktigt går att greppa med förståndet. Hur kan det vara? Hur kan fadern vara i Jesus och Jesus vara i fadern när Jesus har en mänsklig kropp och står och pratar med lärjungarna? Det går ju inte ihop. Det funkar ju inte. Liksom språket tar slut. Men det är lite grann som att vi pratar om att vi just nu är i Uddevalla. Ja, men det är vi ju. I någon bemärkelse så är vi ju i Uddevalla. Uddevalla är i oss. Eftersom vi befinner oss här. Men vi kan också prata om att vi är i skolan. Eller i huset. Eller i vårt hem. Eller vi är i... På engelska åtminstone kan man tala om being in love. Alltså på något sätt så finns det här i vårt mänskliga språk av att vara i, befinna sig i någonting. Och det här säger Jesus att vi ska vara på samma sätt, vara i Gud. Det är någonting nytt som ska komma, som han talar om. Där människor ska bli vad de har tänkt att vara från början. En förhärligad enhet av Guds avbilder som kontinuerligt är positionerade relationellt i Gud. Ta det där igen. En förhärligad enhet av Guds avbilder som kontinuerligt är positionerade relationellt i Gud. Med det Jesus gör på korset så öppnas vägen för att vi ska kunna vara i Gud. Vi blir placerade i honom relationellt, positionellt. Vi är i Gud. Om det här verkligen blir en verklighet för oss, det blir liksom... Hjärnan exploderar. Det är hisnande på riktigt. Vadå i Gud? Hur är jag i... Det går liksom inte att gå till jobbet och jobba 16 timmar i sträck. Man är i Gud. Jag skulle liksom bara sitta här och vara i Gud. Men det funkar inte så. Det är inte så det är tänkt. Det är inte liksom något transcendentalt. Vi bara ska sitta och meditera på en bergstopp. Utan en verklighet mitt i livet. Men det där vet ni. Jag tror att vi är stort. Som kyrka i stort under världshistorien har ganska mycket tappat det. Vi har tappat det. Vi tror det är någonting helt annat. Vi ska stå på en låda på torget och ropa, eller vi ska fylla ett hus med folk, eller vi ska skapa kampanjer och crusades och allt vad vi nu ska göra för någonting. Alltså det är säkert jättebra allt det där, men jag tror jag tappat det. Det här med att vara en enhet och förhärligade Guds tillbedjare som är i Gud. Det är det Jesus säger. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det händer någonting när kyrkan får tag på det här. Det händer någonting när troende får tag på den här liksom verkligheten långt bortom orden. Och det är min bön att vi skulle få tag på det. För det är en djupt annorlunda vision av vad kyrka är mot vad vi faktiskt gör och tänker och är dagligdags. Herre, hjälp oss. Precis som Sven ledde oss att sjunga förut. Hjälp, lär mig älska dig av hela mitt hjärta. Herre, hjälp oss att se att det är det här vi faktiskt är kallade till. Att vara ett och i dig samtidigt. Vi ska gå in och fira nattvard. Och jag tror att det här är faktiskt en del av, jag tror det finns en anledning till att han ger den här undervisningen strax efter att de har firat den första nattvarden, måltidsgemenskapen. Det finns något av att bli förenade i Herrens kropp och blod som har att göra med det här. Det här är inget magiskt trolleri. Det är liksom inte så att vi tror att det förvandlas och blir kött och blod på något magiskt sätt. Men det är heller inte bara symbolhandling. Det är inte bara liksom, ja men vi kommer ihåg vad Jesus gjorde så där i största allmänhet som man bara kan, ja. Kan fira det här med pizza och Coca-Cola liksom, bara vi kommer ihåg Jesus så blir det bra. Det är inte på det planet heller, utan det finns någonting av att symboliken i nattvarden pekar bortom sig självt av att faktiskt på riktigt bli inlämnad i Kristus. Genom att ta del av det han har instiftat. Det finns en djupare andlig innebörd. Jesus säger på ett lite tidigare i Johannes evangeliet. Den som inte äter mitt kött, som inte dricker mitt blod, har ingen gemenskap med mig. Det finns någonting där av att Jesus instiftade det här med en mening. Han omvandlar ju hela påskmåltiden. För det är den de firar. I den övre salen. Så är det ju att de firar ju påskmåltiden som man firade minnet av uttåget i Egypten. Och så säger Jesus att men det här är min kropp. Det är inte bara lamm här. Det är inte bara bröd här. Jag är lammet. Det är mitt blod som ströks på dörrposterna. Ni behöver göra det här för att komma med, påminnas om, ta in det i din egen kropp. Att det händer någonting. Vi är inlämnade i honom. Det sker någonting med oss när vi möter honom i brödet och vinet. Inte bara som en liksom, ja, mental övning, utan det faktiskt får lov att påverka oss. Det faktiskt får lov att, men Herre, gör ditt, låt det här, din bön som du bad, låt den bli verklighet i oss. Så jag bjuder in dig till att vara med. Vi ska gå in och fira nattvard. Och så har vi med oss den liksom känslan av, jag vill gå in i det här, bli ett, bli en enhet.